Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter. Tobias Bodin, förlåt.
Baudin, den norrbottniska accenten. Ja, den är viktig. Inte det vallonska som det är. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Jag har alltid sagt Baudin.
Ja, men Baudin. Egentligen är det Baudin. Baudin egentligen. Jaha. Det är Baudin. Ja, det är ett vallonnamn. De flyttade upp till Överkalix från Frankrike, Belgien. Där mina farfars farfar och började jobba på järn, någon form av järnbruk. Okay. Tror jag. Så lite migrerad arbetskraft är ursprungligen från.
Du, vi sitter på Kommunals förbundskontor på Hagagatan. Ett självbyggt förbundskontor på 60-talet. Mm. Mm. Och att vi sitter här, det är inte så konstigt. För du är ordförande i Kommunal. Mm. LOs största fackförbund. Mm. Näst störst i Sverige. Mm. Det är bara Unionen.
Ja, tyvärr är de större.
Ja. Och det är ett tjänstemannaförbund.
Ja. Ja.
Säger det någonting om, blir det mer och mer tjänstemän och färre arbetare på arbetsmarknaden? Är det så?
Så är det ju, så är det ju. Den utvecklingen har ju gått åt det hållet, vilket också har gjort en del förklaring att tjänstemannen och fackförbunden har ökat, men samtidigt så är jag väldigt självkritisk. Vi har ju inte gjort vårt jobb, inte Kommunal i vart fall kan jag säga. Vi har inte haft nog fokus på medlemsvärmningen och det har gjort att vi faktiskt också har tappat i organisationsgrad, och det är det som är det viktiga. Mm. Alltså hur stor andel som är medlemmar i facket, och det är bara att se, det är tjänstemännen och akademikerna lyckats bättre att LO-förbunden, och det ger mig en tydlig signal att vi måste skärpa till oss, och jag tror också att vi måste våga förändra oss, och det är ju, har jag ju starkt fokus, både förändra oss och erbjuda som fackförening, men också förändra vårt sätt att driva på och ta plats i samhällsdebatten och bli en större maktfaktor, tror jag är viktigt för oss i Kommunal i vart fall.
Ja, hur hög är organisationsgraden nu då?
Ja, det är lite olika, men framförallt är det offentlig sektor som vi verkar, och där är den ju, ska jag säga, bland de högsta i landet, så att den ligger upp på den 80% ändå. Ja. Så det är ju bra, men vi har ändå tappat ändå, så att vi får passa oss för framtiden. Vi måste vända på det här. Men nu har det ju gått bra. I fjol var ju det ett år då vi faktiskt ökade organisationsgrad. Vi växte ju med över 16 000 medlemmar, samtidigt som SKR faktiskt hade färre anställda i fjol än året innan, och då förstår man, då har vi vuxit ganska mycket i organisationsgrad, och det är yrkebesked. Men nu gäller det att det här inte blir en engångsföreteelse. Måste vi fortsätta den här resan framåt.
Mm. Och en väldigt viktig del av verksamheten då i offentlig sektor där ni organiserar medlemmar är ju äldreomsorgen. Mm. Och äldreomsorgens olika verksamheter och medarbetare och organisation så har ju verkligen hamnat i centrum under den rådande pandemin, kanske framförallt under förra året med Coronakommissionens rapport. Och så många människor som dog inom äldreomsorgens verksamheter. Hur tacklar ni det där? För jag har mött båda reaktioner. Dels liksom folk som nästan svär och spottar över äldreomsorgen. Mm. Och dels medarbetare som känner sig otroligt orättvist beskyllda. Alltså för att de har en jättebra verksamhet.
Mm. Mm.
Och ändå mediebilden blir att de är liksom ansvarslösa idioter nästan.
Nej, men precis, och det är såklart balansen, samtidigt som äldreomsorgen har ju brister, bland annat att det är många gånger för slimmat bemannat, men inte minst att det är så stor andel med otrygga anställningar. Över 30% i svenska äldreomsorgen har en tidsbegränsad anställning, vilket gör att det är mycket folk in och ut i den här verksamheten, vilket inte är bra för de äldre eller för de som jobbar där. Och så har vi vetat då att utbildningsnivån många gånger har brustit, alltså det skulle vara framförallt undersköterskor i äldreomsorgen och sen vårdbeträden, men man måste ha utbildning som vårdbeträde, och det finns fler outbildade. Så att det är därför vi ändå har försökt att säga att det finns brister i äldreomsorgen. Vi måste åtgärda dem. För det fantastiska som händer nu är att våra grymma 40-talister här kommer att gå tungt in i äldreomsorgen. Det var ju någon som kallade det för ett köttberg. Det skulle jag aldrig våga göra. Utan det är ju Sveriges största generation någonsin. Och med väldigt starka krav på sina rättigheter. Och det har de. De ska ha en bra äldreomsorg. Och då tänker jag, när jag ändå ser de här bristerna nu, nu måste vi förbättra. Därför krävde ett äldreomsorgslyft länge. För över 2 år sedan gjorde vi ihop med PRO. Men det har ju varit så här att ingen har velat lyssna på oss lite grann där, men ni larmar bara. Men vi vet hur det ser ut. Vi har ju mätt det. Vi vet ju precis hur situationen har varit. Och då är det ju så att, precis som du säger, nu pratar ju alla äldreomsorgen. Och det är jag ju glad för och tacksam för, äntligen. Men det är ju lite grann så här dubbelbottnat. Krävdes det verkligen pandemi med så många döda för man skulle sätta fokus på det här? Så att Coronakommissionens delrapport, det är bara att sätta bock i kanten på exakt samma frågor som vi har drivit länge i kommunal, men då vi upplever att nästan ingen har velat lyssna på oss. Och det är ju det här med alltså personalens villkor, utbildning, yrkesskicklighet, det speglar också kvaliteten. Och sen är det ju så att i stort, vi har bland de bästa äldreomsorg. Nordens länder har ju världens bästa äldreomsorg, det är ingen snack om det. Sen ligger vi efter lite grann på vissa punkter i Sverige, men det finns ändå förbättringar att göra. Och ett problem är att den är så ojämlik, det så olika ut. Här är starka förhoppningar nu på regeringen som ska gå fram med en ny äldreomsorgslag, att det inte här nu bara blir massa pamfletter, utan att det här blir på riktigt. Till exempel riktlinjer om just bemanning och utbildningsnivå. Det är ju A och O i äldreomsorgen. Då måste det finnas med också den nya äldreomsorgslagen.
Men om man tar de här utbildningsnivåerna, jag tänkte Jan Björklund, den förra utbildningsministern då, drev ju väldigt hårt till exempel lärarlegitimation. Men så kommer ju den krassa verkligheten. Det finns på. Det finns inga, det räcker inte det.
Precis.
Hur är det på utbildningsmaskineriet då, om man säger så, för vårdbiträden och undersköterskor, som ju nu dessutom är en skyddad titel enligt ett riksdagsbeslut. Det är en av era stora frågor.
Ja, det är det ju. Och det är ju bland annat för det här resurslöseriet som har varit. Man har hittat på egna utbildningar. Privata företag kan hitta på en undersköterskeutbildning, men en kommun kan undersköterskeutbildning, men ska du börja jobba i grannkommunen, ja då säger man, du är inte undersköterska för du saknar det här. Det är ju ett resurslöseri. Nu vet vi också att all utbildning, yrkesvux, gymnasieutbildning, går man här då blir man undersköterska, och kallar man sig för undersköterska då måste man ha den här kunskapen. Vi ska också klart också jobba med validering så man kan omsätta den här i en skyddad yrkestitel, för att veta jag är undersköterska, ja men då kan du det här. Det är också viktigt för patientsäkerheten. Men om man ska prata Jan Björklund, så tror jag också att han var en förespråkare för vårdbiträden, och då gick han i clinch med kommunal, för vi sa att alla ska vara undersköterskor, men där har ju vi faktiskt också tänkt om, precis du är inne på sättet att önskvärt att alla undersköterskor, men det räcker ju inte till. Nej. Då måste det finnas vårdbiträden också. Och det som då hände tidigare var, det var undersköterskor, eller så var det väldigt många som inte hade utbildning alls. Då har vi en lägre utbildningsnivå just för vårdbiträden. Hälften av en undersköterskeutbildning. Lättare steg in i äldreomsorgen, bli vårdbiträde först. Sen kan du plugga vidare och läsa in. Och det finns ju starka möjligheter också att plugga på arbetstid. Och regeringen fixat att läsa på arbetstid till undersköterska, få jobb på heltid i vidare, gå vidare och bli undersköterska. Så vi tänker mera steg, alltså yrkesutveckling eller karriär kan man ju säga. Så jag tror det är lättare steg in, men sen också att du kan utvecklas och plugga och få mer ansvar, och med det också högre lön måste vi säga, som ordförande i facket såklart.
Jo, det är klart, det är samma som för alla.
Ja,
precis. Du, jag har en sak, jag har hört du säga det och många andra med som jag känner att på det viset borde man inte prata riktigt. Ni talar om att det behövs 100 000 eller 140 000 undersköterskor och så vidare. Och då ser jag framför mig så här oformligt kollektiv. Alltså vem som helst. Alltså, skulle jag prata om det här, ska jag säga, vi behöver verkligen dig som vill göra skillnad i ett av de svåraste jobben vi har. Eller förstår du, det tilltalet att det är dig, inte så här 140 000, vilka som helst.
Nej, precis.
Det blir så stort.
Ja. Men det är ju det, och det är därför jag reagerar så kraftigt. Jag hör faktiskt många politiker på högt uppsatt nivå som säger vi behöver fler händer i äldreomsorgen. Och det är ju precis det där. Händer, ja men då är det ju jag 2 händer, men skicka inte in Tobias på äldreomsorgen, det lovar jag, kommer ju ett katastrofjobb där. Vi behöver yrkesskickliga undersköterskor. Och det är det som är, och det här går ju hela vår nya så att säga politik ut på. att man ska kunna utvecklas och göra karriär. Man kan komma in som vårdbiträde, sen kan du gå vidare till undersköterska, sen kan du också läsa och bli specialistundersköterska. Du kan ju bli sjuksköterska, ja, men det behövs ju inte. Vi behöver ju också specialistundersköterska kan göra mycket. Och då kopplar jag också på vår lönepolitik, och det är därför vi vill, och det här som skiljer oss från många andra, kanske fackförbund inom LO framförallt, vi tycker det ska löna sig att utbilda sig, och därför vill vi ju satsa mest faktiskt på undersköterskor, inte på de som har lägsta lönerna av genomsnittet, alltså vårdbiträden, utan vi vill skapa incitamentet också, gå och ta ditt ansvar, gå till skolbänken, gå vidare, då får du också upp din lön, men du kan också jobba kvar som vårdbiträde, men då kommer du inte ha samma lön som en undersköterska. Här skiljer det lite grann åt. Vi tror att det här är viktigt, för varför ska man annars investera att utbilda sig till undersköterska om det inte ger mer i lönekuvertet, utan bara få mer ansvar, man vill också lön också, så funkar ju människor, det är vår absoluta mening.
Ja, om du hör något som brummar i närheten nu, så är det markiserna utanför Tobias rum som automatiskt åker ner.
Ja, de har inte fattat det här när vi spelar in poddar, de ska vara lugna då.
Nej, men din hållning där när det gäller incitament så här för utbildning och bättre lön och så, de tror jag helt riktigt att man blir sedd, alltså inte som någon sån här oformlig grupp utan som jätteviktiga och utvecklingsbara och kapabla och allt det där som man talar om många andra.
Och vi har också ett fackförbund som har individuella löner, alltså där det skiljer inte samma lön för alla undersköterskor exempelvis. Och när vi frågar medlemmarna, då säger de ju återkommande att nej, men vi tycker att det ska inte vara samma lön för alla, för man gör olika saker, vi tycker också ska skilja, och vi tycker att man ska kunna påverka sin lön. Sen kanske vi, nu har vi ju inga egentligen sådana här trappor och steger, och kanske vi borde få kanske med utbildning, kan ju vara jätteerfarenhet, men att man har ett individuellt anslag, det vill våra medlemmar ha, och då tycker jag, apropå det här, att man måste kunna förändra sig, hänga med i utvecklingen, då måste facket hänga på det, och så därför kör vi det framåt. Men nu har vi en stor lönepolitisk utredning igång, så jag ska inte säga för mycket, vi får se vad medlemmarna säger den här gången, för det är inte klart, men det brukar landa i att de vill ha kvar individuella löner.
Tobias Baudin, du valde alltså bort det politiska engagemanget för Socialdemokraterna när du gick in mycket i ditt fackliga engagemang för Kommunal.
Ja, men det var ju så. Det var ju en tid också då mina döttrar var små. Jag går ju inte heller 100% in i mina uppdrag, utan jag går alltid 110% in, och kände att här måste jag välja, för det kommer inte jag heller orka med, och ville inte. Man måste ha tid till familj och återhämtning och fritid. Det tycker jag. Här tyckte jag då, det är fortfarande viktigt för mig. Så att då funderade jag, vad brinner jag mest för? Vad tycker jag är roligast? Och fick fundera ett tag, men ändå landade ganska snabbt i att nej, men det är facket jag vill vara i. Här kan jag verkligen göra skillnad för medlemmarna och påverka dels hur mycket pengar de ska ha när de öppnar sina plånböcker, vilka villkor man ska ha. Så på det sättet var det enkelt att gå den fackliga vägen. Och det har jag gjort sedan dess, men sen har vi den här fackliga politiska samverkan i Kommunal. Och den har ju alltid vurmat för hållt högt. Och alltid, jag tror att man, de som känner mig som väldigt aktiv i det socialdemokratiska partiet. Och det var ändå, och det var också mitt budskap. Man måste ju inte ha politiska uppdrag för att också kunna vara med i partiarbetet. Jag är ju medlem, och det är på det sättet man påverkar partiet egentligen i grunden. På samma sätt som man blir medlem i Kommunal, så har man också en chans att påverka Kommunal.
Ja, och Kommunal, jag skrev det på Folkbladets ledarsida här när jag apropå LAS-uppgörelsen, när Kommunal och Metall, de två största förbunden då i LO, förhandla in sig i pakten där, kan man säga. Och då skrev jag att det där är oerhört betydelsefullt för Stefan Löfven och för regeringen och för Socialdemokraterna, för Kommunal och Metall är de två riktigt genuint socialdemokratiska förbunden, inte bara att de är störst, utan de har också, och att när man nu sluter upp här bakom Löfven, så tolkar jag det som att det är okej. Fortsätt med januari samarbetet då, och försök få till det på bästa sätt. Du har vårt stöd, ungefär så. Övertolkar jag då, eller?
Ja, det gör du, men jag ska inte säga emot dig, det vågar jag inte. Nej, men så kan man se det, men det var primärt inte därför vi gjorde det. Först och främst, jag har en stor legitimitet. Vi representerar ju över 50% av LO-förbundens medlemsantal, alltså vi är 800 000 ihop, va, vi gör, så det är klart att man får en stor del av arbetsmarknaden. Nej, men primärt, men lite tangerade. För det första gjorde vi för att det är bra, alltså jag ska inte nu uttråka och rabbla upp allt som är bra, men alltså de omställningarna omställningsmöjligheter, om studiestöd, att vi halverar det här med allmän visstid från 2 år till 1. Jag pratar just om att det är så mycket visstidsanställningar i äldreomsorgen, kommer få stora effekter för medlemmarna. Så det här, för medlemmarna kommer att ha det här mycket bra. Det är det primära. Sen en väldigt bidragande del, det är ju det här att nu har vi visat på en stark överenskommelse. Nu kommer det här att sjösätta.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Alltså nu kommer också, nu är jag helt övertygad om, politikerna kommer under 10-15 års tid hålla händerna borta från arbetsrätten. Mm. Och då lite grann får det hända vad det vill efter nästa val. Det kan ju bli en ganska stark högerregering. Mm. Fråga mig om olyckan är framme. Men de kommer inte se på arbetsrätten. Jag är rätt övertygad om parterna har slagit tillbaka och visat på att vi sköter det här. Och det är ju extremt mycket värt för mig när jag spanar in i framtiden att kunna få den så säkerheten. Men sen för oss som förbund var det ganska självklart när statsministern och arbetsmarknadsministern sa efter att den ena LO-styrelsen sa nej till det här resultatet då som Svenskt Näringsliv och PTK sa ja till, och sa ändå regeringen, vi går ändå vidare med det och så skrotar vi Tagarutredningen. Och då måste man ju någonstans bestämma sig, okej, de kör ändå. Mm. Ska vi sitta nu här borta på Hagagatan i mitt fina rum då och tycka en massa, eller ska vi försöka ta oss fram till förhandlingsbordet? Det uppstod en möjlighet att testa att förhandla och ta oss till förhandlingsbordet. Vi tog den möjligheten, vi lyckades till för förändringar, vi kunde ansluta oss. Nu är det faktiskt Kommunal och IF Metall som har suttit och tagit fram den lagstiftning, de studiestöd, de omställningsstöd som kommer verka i hela här landet. Det är ett enormt styrkebesked, men jag tycker ändå att det synd att det inte var LO som har den platsen, för det är ändå vår centralorganisation, och det normala är ju att det är centralorganisationer som gör det här. Nu har vi fått agera lite grann som LO här. Vi har avsatt oerhört mycket resurser, både vi och Metall, för att göra på ett bra sätt. Så det har varit ett stentufft jobb, men det var helt klart värt det. Och jag tänker inte på något sätt tracka ner PTK, men jag tänker att de tänker på sina medlemmar, och det ska de göra, helt rätt. Men verkligheten för någon som jobbar kanske som tjänsteman i en privat sektor är kanske lite annorlunda än den som jobbar som deltidsarbetande barnskötare på en förskola någonstans. Att få in den verkligheten, att det måste också passa för dem, har varit superviktigt. Så att jag är otroligt stolt över det jobb som jag gjort från kommunal sida.
Jag förstår det. Är det helt i hamn nu, eller kan det hända någonting?
Det kan alltid hända någonting, men jag skulle säga att det är nästintill i hamn. Men det blir ju först egentligen nästa sommar i juni som parterna, eller som politikerna, ska fatta beslut i riksdagen. Men det finns ett starkt stöd för det här, det upplever jag. Så att nu har vi, och det de har levererat från politiken, nu har vi ju, där vi har varit med och tagit fram det, är ju enligt vår överenskommelse. Så det här kommer gå i hamn, så är det. Sen är frågan hur vi ska lösa våra problem då, till exempel att inte vi får teckna på det här huvudavtalet. Vi har inte gjort det än. Det är bara centralorganisationer som får göra det. Vi hoppas att LO vill teckna på det här huvudavtalet, och så får varje förbund sen ansluta sig till det. Men och gör inte LO det, då blir det ju PTK som får hjälpa oss. Och det hoppas jag tror att de kommer göra. Men det vore ju lite synd, för det är ju inte PTK vi är med, det är ju LO vi är medlemmar i.
Kan vi byta några ord här om så här, fackföreningarnas roll i samhället? Har de förändrats, eller vad är liksom när man, alltså de starkaste medlemsvärvarargumenten, finns det någon sån? Är det för medlemsnyttan för dig, eller är det för samhällspolitik, eller vad skulle du säga, varför?
Jag tror det förändras oerhört. Om man får bara ta kort mitt egna exempel. Det var ju mamma när jag fick jobbet där på sjukhuset som reparatör efter att ha gått ut till el-linjen och styrelinjen där, så fick jag jobb där, hög arbetslöshet. Men jag skulle då få, efter lite praktik, så skulle jag få min första vikariatsmånad och min första månadslön. Och då sa mamma vid middagsbordet: Tobias, nu ska du gå med i facket, för facket är bra för dig. Då sa jag ja, mamma, och så gick jag med i kommunal. När jag kör samma sak på min dotter Sandra som börjar som barnsköter, så sa jag: Sandra, nu ska du gå med i facket för vi bra för dig. Då säger Sandra: varför det?
Ja.
Ja, för att jag säger det. Ja, men varför den är bra? Och så måste jag förklara det. Och absolut är det så att man måste, så att säga, få ihop kopplingen. Om jag ska avstå, säg 400 kronor av mina skattade pengar till en förening, en ideell förening som vi faktiskt är, varför ska jag göra det? Vad får jag tillbaka från de här 400 kronorna? Och då måste vi bland annat kunna förklara på att när vi är många och när vi håller ihop och när vi driver på, då kan vi göra bra kollektivavtal som gjorde senaste avtalsrörelsen. Och på det sättet, från de 400 kronorna, så får du till både löneökningar, du får en coronabonus om du jobbar i SKR, du får pensionshöjningar, du får OB-höjningar, så du får tillbaka så mycket mer bara genom kollektivavtalet för de här 400 kronorna än om vi inte höll ihop och gjorde det här. Och sen också då att man kan få andra saker i sitt medlemskap med. Vi har ju både, vi levererar väldigt mycket trygghet, och jag tror därför vi ökade så mycket under fjolåret också, såklart, att vi har ju både försäkringar och stöd och hjälp om någonting skulle hända och allt det här. Så att förklara på det där att när vi är många och när du går med, så gynnar det dig också som individ. Så prata någonstans: jaget tjänar på det här kollektivet, och det är väl det som har förändrats. Men bara det att man måste förklara, det är ju ingen självklarhet längre att gå med i facket. Och det är ju nu, vi är ju långt ifrån där än. Ja, vi tjatar om det här kommunal varje dag, men jag vill påstå att vi inte insett hur viktigt medlemsvärvningen är för några år sedan. Nu har vi just börjat tänka på organisationsgraden, vad händer, hur förändras arbetsmarknaden. Så att, ja, men vi måste förändra oss, vi måste modernisera oss. Det är avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha en stark position på arbetsplatsen och med arbetsgivaren, men också, tror jag, i samhället.
I den fackliga världen, i Sverige i alla fall, det ser annorlunda ut i andra länder, men där har du väl ingen konkurrent, om man säger så.
Nej.
Men i den politiska världen, om vi ska närma oss den lite, för det är också ett stort intresse för dig. Och så är det ju så att Socialdemokraterna har ju strukturellt så här backat från 1970-talet. Och under några val i rad så har det varit de sämsta resultaten.
Mm.
Nu har vi haft så skickliga ledare så det är ändå Socialdemokraterna som regerar.
Ja, det är otroligt.
Ja, jag vet. Men vad tror du långsiktigt? Finns det kvar om 20-25 år?
Socialdemokratin?
Ja,
absolut, det tror jag. Men det är ju också där, man måste ju förändra sig. Man kan ju stå kvar och stampa och säga att vi ska ha rätt. Mm. Och det här tycker vi är rätt. Och tills vi kan få igenom allting som vi tycker är rätt, så tänker vi inte gå med på något. Det finns ju vissa som tycker så. Eller så får man göra som man gör nu. Vi tycker det här är egentligen en politik vi ska göra. Om vi hade 51% av svenska folkets stöd, nu har vi inte det, då måste vi se vad kan vi då göra för att ändå vara med och, lite grann som kommunal då, vara med bordet och påverka samhällsutvecklingen. Ja, och kall på några käpphästar som vi måste tvingas göra också, men tron på att det är bättre att vara med och bestämma och påverka än att stå på sidan om och fortsätta ha rätt, men du får inte igenom någonting alltså. Så att det här att få lite bättre men inte få det helt bra eller helt rätt, så det är väl det man måste fundera på. Så att jag precis som vi skrattar lite grann, det är ju nästan ett under att vi fortfarande har en socialdemokratisk statsminister, så på det sättet. Det har ju inte varit någon lätt resa, inte, men jag tror ju på att kan man vara med vid bordet, då ska man vara med vid bordet allt det man bara kan. Sen är det klart att det finns gränser och sådär också, men i grundprincipen är det så.
Nej, jag är helt enig med det där. För det går ju en linje, jag skulle inte säga i mitten av arbetarrörelsen, utan någon annanstans i arbetarrörelsen, mellan liksom de som menar att om vi inte får som vi vill så är det bättre att gå opposition.
Nej, men jag förstår ju den, och den kommer lite här och där. Jag har så otroligt svårt att förstå det. Det är bättre att Ulf Kristersson får bli statsminister med Ebba Busch Thor och med stöd av Jimmy Åkesson, och så kan de göra vad de vill under 4 år med det här landet, och sen tror de på att till exempel göra de skyddsombuden till några som arbetsgivarna kan utse. Men sen efter 4 år, då kommer vi tillbaka och så ska vi vrida allt det här till rätta. det snacka om, det är högoddsare kan jag säga att det skulle bli så.
Ja, och sen är ju själva, ja, själva regeringsinnehavet är ju väldigt viktigt för du kan ju påverka och styra så väldigt mycket.
Ja, ja. Så är det. Så är det.
Och man sitter med över bordet.
Ja, nej men så är det ju, och det är klart att det kommer inte bli så nu. Det finns inte på kartan, men jag förstår inte hur det ska bli. Men det är klart att nu lämna över till Ulf Kristoffersson nu att bli statsminister och gå in i ett valår, en valrörelse, vore ju inte så smart heller. Så att, nej, nu klart att nu ska man sitta med och styra det man kan, det, så är det. Mm.
Det fackligt politiska samarbetet, du nämnde det förut, och det där är ju jag uppväxt med, och min generation och kanske din generation också, men så säga, delar av samma träd och alltihopa detta och så vidare. Är det någon stund i det fackligt politiska samarbetet?
Kommunal är det ju det. Ja. Både och. Jag, samtidigt så tror jag att en del var kanske arga på mig. Men det är ju som var nu för tiden. Så man får arg på mig. Men bland annat så tog vi beslut om att dra in partistödet till Socialdemokraterna. Ja. Apropå att hänga med i sin tid. Mm. Nu är det fortfarande 50% av medlemmarna Kommunal som röstar på Socialdemokratiska partiet. Mm. Så det är ju ganska högt ändå. Men ändå så ger vi ju 6 kronor per medlem och år till Socialdemokratiska partiet. Oavsett vilket parti man stöder och sådär. Ja. Så det tog vi in, det är 3 miljoner per år då. Så vi ger inte de pengarna. För jag tycker att det är lite omodernt att göra på det sättet. Så att vi har de pengarna själva. Men däremot så gör vi ju väldigt mycket då, just fackligt politiskt. Och vi har utbildningar nu, man kan påverka i det politiska rummet. Vi har spetsutbildningar för de som ska in i socialdemokratin, gärna i riksdagsgruppen nästa mandatperiod eller i regionen eller kommunen, så vi stärker på den vägen. Vi gör ju mycket stora insatser i valrörelsen också, och någonstans så tycker jag vi i facket också lite grann ta pengarna och så gör vi inte så mycket. Alltså jag tycker faktiskt politisk samverkan är också att vi måste vara aktiv för att få in fler kommunalare i politiken, men också göra ett aktivt arbete för socialdemokratin i valrörelsen. Det är det vi levererar. Men sen vill vi ju ha en politik som gynnar medlemmarna. Det är så här lite bytet. Ja, det var ju också därför grunden det varför man startade partiet. Mm. Och den håller ju idag. Vi har ett parti som vi jobbar i för att få... Vi kommer inte hela vägen i förhandlingsrummet. Vi behöver politiken. Bästa sättet att vara aktiva i det socialdemokratiska partiet. Så det tycker jag att vi ska fortsätta. Men man får ju inte göra med tondövhet, och man måste göra på ett bra sätt och så här. Men jag tycker ändå att vi lyckas göra det.
Du försöker inte sprida ut riskerna då, så att säga, att, och för dialog med andra partier. Säg att det skulle bli en moderatledd regering, då är det naturligtvis viktigt att ha bra relationer.
Ja. Nej, men det har jag, och det är ju någonting helt annat. Alltså det brukar jag kalla för polispåverkan. Jag försöker träffa alla polispartier. Bäst samarbete kanske jag har haft med Annie Lööf och Centerpartiet, men jag träffar Ebba Busch Thor och jag vet inte om man får säga det, men pratas vi i telefon några gånger och sådär. Och det är ju jätteviktigt, för det är klart, jag ska ju göra allt jag kan för att medlemmarna får det bättre. Ja. Helst vill jag att Stefan Löfven hade 51%, men så ser inte verkligen ut, så det gör jag. Jag träffar andra partier och gör det, och jag har varit på olika Moderaternas riksdagsgrupper och utskott flera gånger och Vänsterpartiet också och sådär. Så nej, men det gör jag, och det ena företar inte det andra, och jag upplever att det finns en stark, man förstår att det är så, det är inte så konstigt, och som sagt hälften av medlemmarna röstar ju på det partiet och så också, så att, och frågorna ligger nära oss, så att, nej, jag tror att det går att hantera, så den finns där, men återigen, man måste, jag tycker det med partistödet är att, alltså, bara säga att vi ska fortsätta som vi alltid har gjort. Vi ska inte ändra oss. Organisationer som inte ändrar sig, som står still, de får snart börja backa. Så att man måste också modernisera faktiskt i samverkan och hitta nya sätt. Till exempel när vi är ute och pratar val, så kan vi prata att värva medlemmar samtidigt. Mm. Så att man gör flera saker samtidigt. Så att, fackligt politisk samverkan ska inte avskaffas, det ska utvecklas, eller vad sloganen där gick.
Är det något här som du tycker vi inte har varit inne på, men som vi borde ha varit inne på? Eller något du vill skicka med?
Nej, vi var väl inne på det mesta, men bara säga några ord om den stora utmaning vi står inför som land just kring välfärden. Det är väl mitt budskap i alla fall, att vi måste göra många som hjälps åt nu, för att det kommer behövas byggas jättemycket förskolor och skolor och sjukvården måste utvecklas, men inte de minst äldreomsorgen här. Så att jag ser fram emot att vi fortsätter den här debatten, diskussionen om att stärka välfärden, och jag hoppas verkligen nu att det inte bara var för coronapandemin och att strålkastarljuset och medias ljus var just på äldreomsorgen, som alla pratade äldreomsorg. Jag hoppas att man fortsätter att göra det. Så att, och vara ordförande i det här välfärdsfacket, och det brukar jag säga till det mina, för jag har ju siffror på hur många fler som behöver anställas. Det gör ju att bland annat har sagt att vi ska vara minst 600 000 år 2030. Det är för att vi är en sektor som växer så den knakar. Och nu gör den här välfärdsutbyggnaden nu. Låt oss göra det på ett smart sätt, både för de anställda, medlemmarna i kommunal, men såklart också för samhällsmedborgarna. Så här behövs många röster och många krafter som tänker ut smarta strategier framåt.
Lycka till, får man säga det. Även om tack. Det är lite besudlat ord i politiken.
Ja, men tackar. Ja. Det tar jag emot.
Allt väl. Ha det bra, Tobias.
Tack så mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.